Bismillahirrahmanirrahim. Idag så börjar vi med den femte lektionen inshallah ta'ala i den här serien. Som jag nämnde så kommer vi att hoppa lite så som att vi inte går enligt den ordning som det finns i boken, utan den femte lektionen blir istället om fastan. Eftersom det nu är Ramadan kommer börja om några timmar inshallah ta'ala. Gällande fastan. På arabiska så heter fasta vad? Asom, asiyam. Asiyam på arabiska är att hålla sig tillbaka från någonting. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen om Maryam alayhi salam. Han säger om att hon sa inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallim al-yawma insiya. Att jag har avlagt ett löfte till den nåderike, till Allah subhanahu wa ta'ala. Om som. Som var att hon skulle hålla sig tillbaka från att prata. När hon höll sig undan från att prata, vad var det som skedde? Isa a.s., hennes son, Jesus, han kunde prata när han var nyfödd. Hon pratade inte, och folk trodde att eftersom hon hade kommit med barn och hon inte var gift, att det hade skett på genom otukt och liknande. Så säger hennes folk till henne sen. Hur kan du ha kommit med det här barnet och inte ens gift? Så pekade hon på sin son. Och så började han prata och förklara vad det var som hade hänt. Det var ett mirakel från Allah subhanahu wa ta'ala. I alla fall, hon sa att hon hade avlagt ett löfte om som att undvika att prata. Den sharia definition, enligt sharia, så är asiyam, fastan. Att man håller sig tillbaka från mat och dryck och resterande saker som bryter fastan med avsikt från den sanna fajr tills att solen går ner. Att man håller sig tillbaka från mat och dryck och allting som bryter fastan. Vi kommer prata om de saker som bryter fastan. Man ska hålla sig tillbaka från de sakerna med avsikt. Man gör inte bara det för att man inte hittar mat hemma. Eller att man inte känner sig hungrig en dag och så håller man sig borta från det. Utan måste göra det med avsikt. Och det ska vara från tiden då den sanna fajr kommer in. När verkligen fajr kommer in och dess tecken kommer in. Tills det att solen går ner. Det här är fastan i enlighet med den islamiska sharian. Det innefattar två stycken huvudpelare alltså. Det ena är att man håller sig tillbaka från mat och dryck. Och det andra är att man ska ha avsikt när man gör det. På det här sättet så skiljer sig fastan från de resterande handlingarna man gör. När vi pratade tidigare om hur man renar sig. Vad är det man gör? Man gör en handling. Man tar vatten över sina kroppsdelar. När man ber. Man gör handlingar. När man ger zakat till exempel. Man ger någonting. När man gör hajj. Man gör tawaf. Man går och kastar stenarna på de här pelarna och så vidare. När man gör jihad så gör man handlingar. Men här med fastan så är det tvärtom. Man gör ingenting, utan man håller sig borta från att äta mat och dryck och de andra sakerna som bryter fastan. Men det måste göras samtidigt som man har avsikt för den här handlingen. Vad är bestämmelsen för att fasta i islam? Att fasta Ramadan är obligatoriskt för alla som lever upp till dess villkor. Det är obligatoriskt och det är en utav islams fem pelare. Och när någonting är en utav islams pelare så har en extra hög status i islam. Utöver det så är fastan föreskriven för oss på samma sätt som den var föreskriven för de tidigare umam, de tidigare nationerna. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum." Och ni som tror, fastan är föreskriven för er på samma sätt som den var föreskriven för de som kom innan er. Så fastan är föreskriven för oss och den är föreskriven för de som kom tidigare. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att islam är uppbyggt på fem pelare. Och han nämnde att en utav dem är att fasta under månaden Ramadan. Fastan i sig har flera olika, eller har två stycken kategorier. I islam finns det obligatorisk fasta och rekommenderad fasta. Obligatorisk fasta är den fastan så om man gör det så får man mycket belöning. Om man inte gör det så förtjänar man straff av Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är någonting man måste göra. Sen finns det rekommenderat fasta. Gör man det så får man belöning. Gör man det inte så händer ingenting. Den obligatoriska fastan i sig är av tre sorter. Det finns tre stycken former av obligatorisk fasta i islam. Den första är den vi kommer vara med om alla väldigt snart, och det är fastan under Ramadan. Det andra är det som kallas för kafara. Kafara. Till exempel om man avlägger en ed i islam. Jag avlägger en ed och säger wallahi, jag kommer aldrig mer att dricka Coca-Cola. Wallahi, jag ska aldrig mer dricka Coca-Cola. Sen kommer man hem, det går en dag, man ser Coca-Colan ligga där hemma, det ser god ut. Man dricker. Vad är det som är obligatoriskt då? Man ska först och främst se om man kan mata 10 fattiga eller ge dem kläder. Eller om det skulle finnas, och det finns inte längre, slavar, att man ska frige en slav. Om man inte kan det så måste man fasta 3 dagar. Så måste man fasta 3 dagar. Då blir fastan wajib. Det här är inte Ramadan. Det här har ingenting med Ramadan att göra. Men det blir wajib att fasta då 3 dagar. Den tredje saken, som tredje gången det kan vara obligatoriskt med att fasta, är det som kallas för nadhr. Nadhr. Det är när man avlägger ett löfte till Allah subhanahu wa ta'ala och obligerar för sig själv att göra en handling. Till exempel, man blir sjuk. Eller ens barn blir sjuk. Man är helt slaktad. Så säger man, åh Allah, om jag blir frisk från den här så ska jag fasta 10 dagar. Som muslim ska man inte göra den här grejen. Det är inte bra att hålla på det här sättet. Men ifall man skulle göra det, vissa personer är sådana där personer att de, ja ni, gör sådana här löften. Då blir det obligatoriskt att fasta de här 10 dagarna. Då har man obligerat det för sig själv och man har satt sig själv i knipan, eller vad man ska säga. Det vi kommer att prata om framför allt här är den obligatoriska fastan under Ramadan. Och vi kommer att prata om den rekommenderade fastan som man gör utöver Ramadan. Att fasta i islam har otroligt stora dygder. Det finns otroligt stora dygder att fasta under Ramadan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Men sama Ramadan imanen wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." I en hadith som finns i Bukhari och Muslim så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam att den som fastar under Ramadan med tro om att den är obligatorisk för den och hopp om att man ska få belöning för den, så blir man av med sina tidigare synder. Otrolig belöning. Tänk dig hur mycket små synder man hamnar i här och där hela tiden. Det här stryks bort genom att man fastar de här 30 dagarna. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också sagt: "Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idha ijtanabat al-kaba'ir." Att från Ramadan till Ramadan, alltså det här årets Ramadan till nästa årets Ramadan, de små synderna försvinner om man håller sig borta från de stora synderna. Det här betyder inte att man, alhamdulillah, synderna försvinner, jag kan bara hålla på och synda hur mycket jag vill. Det är inte så man ska förstå det. Men ifall, qadarallah, man skulle hamna i vissa synder, Allahu musta'an, man ska göra tauba och så vidare, så alhamdulillah, så försvinner en synder genom att man fastar under Ramadan. Att fasta har otroliga visdomar och nyttor i islam. Författarna nämner 3 stycken utav de här nyttorna. Det första de säger är att fastan renar ens själ. Vi har en kropp som måste renas, och det är det vi pratar om i tahara, med ghusl och wudu och så vidare. Och vi har en själ som måste renas, och själen renas genom att man tar bort ens begär att göra synder. Och oftast när man fastar så sänks ens begär att vilja göra dåliga saker. För oftast det som leder en person till att göra haram saker, att dricka någonting som är haram, äta någonting som är haram, att killar springer efter tjejer eller tjejer springer efter killar, eller man vill göra grejer, det är oftast begär som man har i sig, man längtar efter att göra vissa grejer. När man fastar så sänks de här begären i kroppen. Det andra är att fastan leder till att man blir avhållsam från det världsliga och längtar efter det nästa livet. Det blir en påminnelse för en själv. Att man känner inte att man vill ha så mycket materiellt, utan istället så stärks ens längtan efter det nästa livet. Det tredje är, som författaren nämner, att det stärker ens medlidande för personer som är hungriga och fattiga. Och det här kan man verkligen känna av. Att när man, särskilt nu när vi ska fasta inför 20 timmar, så kan man känna att man längtar efter mat. Men man vet fortfarande att maten är nära. Att det kommer gå så här lång tid. Tänk er själv att vara i en situation där man känner hopplöshet. Man vet att det finns väldigt lite mat att äta varje dag. Man blir aldrig mätt. Det här är en helt annan känsla. Men det är någonting som vi kan hjälpa oss själva att kunna öka vårt medlidande för de som har det så här svårt. Och det här är en av de läxorna vi får genom fastan. Utöver det så finns det många andra visdomar, men det var det här som författarna tog upp här. Det finns en rad villkor för att fastan ska bli obligatorisk för en person under Ramadan. Det första är att man ska vara muslim. Det som det här betyder är till exempel en person nu mitt under Ramadan. Han blir muslim. Han tar shahada. Säger shahada la ilaha illallah och shahada muhammad rasulullah. Han har missat 15 dagar utav Ramadan. Behöver han ta igen de här 15 dagarna?
Nej.
För det är när man är muslim som det blir obligatoriskt att fasta dagarna. Andra villkoret är att man ska ha nått puberteten. Puberteten, att man nått puberteten kan ske genom olika tecken. Till exempel att man har fått utlösning, eller att man har fått könshår, eller att man har nått 15 års ålder, eller att en kvinna har fått mens, eller en tjej har fått mens. Då vet man att personen har kommit in i puberteten. Då blir det obligatoriskt wajib för den personen att be. Innan det så är det inte obligatoriskt. En liten 7-årig pojke eller flicka eller 8-årig och så. Det är inte obligatoriskt. När de börjar närma sig puberteten så kan det vara bra att börja vänja dem vid att fasta. Så att det inte blir värsta chocken första gången. Men det är inte obligatoriskt. Tredje villkoret är att man ska vara i sitt sinnesfulla bruk. Man ska ha ett intellekt. Det vill säga att de som är sinnessjuka behöver inte fasta. Fjärde villkoret är att man ska vara frisk. Man ska vara frisk. Den sjuke behöver inte fasta. Och vi kommer att prata mer detaljerat vad det gäller den sjukes fasta och vad man ska göra och de olika situationerna sen. Femte villkoret för att det ska vara obligatoriskt att fasta är att man ska vara i den staden som man bor i. När man är på resande fot så är det inte obligatoriskt att fasta. Om man fastar då så accepteras det. Men det är inte obligatoriskt. Så man måste vara muslim. Man ska ha nått puberteten. Och man ska ha sitt intellekt. Man ska vara frisk. Och man ska vara bofast. Utöver det så för kvinnan så ska hon vara ren från hennes mens eller efterblödningar. Det är varken obligatoriskt eller tillåtet för kvinnan som har sin mens att fasta. Hur är det man fastställer att månaden Ramadan kommer in och slutar? Månaden Ramadan, man vet att den har börjat på två stycken sätt. Två stycken sätt. Och inte tredje sätt som man har lagt till i vår tid nu. Det finns två stycken sätt. Antingen att man själv eller någon annan pålitlig muslim har sett månen. Har man sett nymånen, då vet man att månen Ramadan har kommit in. Om ingen har sett den efter 29 dagar utav månaden som är innan månaden Shaaban, då väntar man ut 30 dagar, så som var fallet i det här året. Och dagen efter så börjar Ramadan automatiskt. Men att säga att man ska beräkna långt innan, eller till och med ibland åratal innan, när Ramadan kommer börja det här året och det här året, är inte korrekt. För att ta ett bra exempel på det nu. I år så räknade man ut med astronomiska uträkningar att Ramadan skulle börja imorgon på torsdag. Och det visade sig att det stämde. Förra året så räknade man ut att det skulle börja en dag innan. Och det visade sig att det började dagen efter. Så ibland stämmer de här astronomiska beräkningarna och ibland stämmer de inte. Så man ska inte förlita sig på dem. Utan man väntar tills man antingen ser månen, eller någon har sett månen, eller att månaden har tagit slut. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumiya alaykum fa akmilu 'iddat sha'ban 30. Att fasta när ni ser nymånen och sluta fasta när ni ser den andra nymånen. Om det blir oklart, så som nu till exempel i Sverige, det är molnigt, man inte kan se den, så låt Sha'ban gå 30 dagar och börja därefter att fasta. Sättet man vet att Ramadan har tagit slut är att det måste vara minst 2 stycken pålitliga muslimer som har sett nymånen, eller att Ramadan har gått i 30 dagar. Då kan man också veta. Men som sagt, det ska inte ske genom astronomiska beräkningar. Som jag tidigare nämnde så ska man ha avsikt när man fastar. Och det är obligatoriskt att ha nia innan fastan börjar för den obligatoriska fastan. Till exempel man ska ha en obligatorisk fasta, man ska fasta Ramadan. Då måste man ha avsikt före, innan fastan börjar. Även om det bara är en minut innan fajr, så måste man ha avsikt för att fasta den dagen. Och det är inte tillåtet att man ska vänta tills halva dagen och säger man inte käkat, säga okej, kallas jag fastar idag också. Det här är inte tillåtet. Du måste ha nia redan innan fastan börjar. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Men lam yubayyat as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Att den som inte har avsett att fasta innan fajr har ingen fasta. Hadithen är berättad av Tirmidhi och Nasa'i ibn Majah, och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Däremot, rekommenderad fasta som är utanför Ramadan, om man ska fasta till exempel på måndagar och torsdagar och så vidare, så är det inte ett villkor, det är inte obligatoriskt att man har avsikten innan fajr. Ett exempel på det. Det är måndag. Man tänker först, nej, jag ska inte fasta på måndag. Sen, man går och lägger sig efter fajr, man har inte käkat någonting. Man vaknar upp vid 10 tiden. Känner man, jag är inte hungrig. Jag tittar hemma, jag är inte törstig heller. Jalla, låt mig fasta den här dagen. Det här är tillåtet. Det här är tillåtet när det är rekommenderat fasta. Men inte när det är obligatoriskt. Och beviset för det är en hadith i Sahih Muslim. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam kom hem en dag till sina fruar. Och så sa han, finns det mat här hemma? Så sa de, nej, vi har ingen mat hemma. Då sa han, okej. I sådana fall så är jag fastandes idag. I sådana fall så är jag fastandes idag. Han frågade först om det fanns mat. När det inte fanns, det var då han bestämde sig att han skulle fasta. Gällande Ramadan, så bara att man vet att Ramadan är imorgon till exempel. Om man avser att jag ska fasta den här Ramadan, så räcker det för hela Ramadan. Däremot är det sunna eller mustahab att man försöker ha nia för varje dag. Alltså innan man börjar fasta, att imorgon ska jag fasta och så vidare. Har man inte det, så räcker det med att vi avser att den här Ramadan ska fasta, så har man haft sin avsikt. Taib, vilka saker är det som tillåter att man bryter fastan? Det finns ett antal saker i islam som tillåter att man bryter fastan. Det första är den som är riktigt gammal eller att man är sjuk. Den som är sjuk i islam kan ha 2 stycken olika sorters sjukdomar. Ena är till exempel att man har förkylning, migrän, eller att man har mindre sjukdomar som man inshallah ta'ala vet att man kommer bli frisk ifrån. Om det här händer, så bryter man fastan den dagen. Ingen fara. Och när Ramadan är slut, så tar man igen den här fastan. Och man har på sig hela vägen fram till nästa Ramadan att ta igen. Fast det är synd att man tar igen det så snabbt som möjligt. Andra former av sjukdom man kan ha är kroniska sjukdomar. Till exempel man fått besked om att man har cancer. Eller att man har en svår diabetes där man inte kan fasta överhuvudtaget. Eller liknande. Och det här är ingenting som läkarna tror att man kommer bli frisk ifrån. De här personerna ska mata en fattig för varje dag. Samma sak med äldre personer som vet att de har nått 80 års ålder. Det kommer inte bli bättre nästa år, utan det kanske bara kommer bli värre nästa år. De ska istället mata en fattig för varje dag. Hur matar man en fattig för varje dag? Det finns två stycken sätt. Antingen att man ger en måltid mat för varje dag för den fattige. Eller att man ger ungefär ett halvt kilo basföda till den personen. Ofta så brukar basföda vara i många länder. Det brukar vara ris. Men i Nordafrika har de couscous och andra länder har de andra grejer. Författarna här säger att det räcker med 1125 gram. Men för att vara på den säkrare sidan, som Sheikh Abdul Mohsen Abad och andra av de lärda nämner, så säger de 1,5 kilo ungefär. Så om man inte ger specifika måltider för varje dag, så 45 kilo mat ska delas ut för att man inte fastar under den här Ramadan, för hela Ramadan. Andra ursäkten för att man inte behöver fasta är att man befinner sig på en resa. Man har lämnat stadens gränser och befinner sig på en resa. Profeten Allah subhanahu wa ta'ala sagt: "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Den av er som är sjuk eller resande, så ska han ta igen andra dagar. Hur är det då med olika former utav resor? Vissa resor är enkla. Man åker iväg, en kort resa, man ska åka till Göteborg. Man sätter sig på X2000-tåget, man lutar sig tillbaka, kommer fram till Göteborg. Är ni inte så jobbigt. Sen finns det de här resor, man klättrar på berg, man är ute, man är värsta hiking, fett varmt, man svettas, sådana där. Det här skiljer sig, de här resorna. Är det enkelt, så säger flera av de lärda att det är bättre att man fastar. Det är tillåtet. Även den här sköna X2000-resan när man åker first class på en så här bra flyg och sådana grejer. Även om det är enkelt, så är det tillåtet att bryta fastan. Så länge man är ute på resa, så är det tillåtet att bryta fastan. Men de säger att eftersom det är så mycket belöning att fasta under Ramadan, jalla, bättre att fasta under Ramadan. Är det en svår resa och man blir helt slut, då är det bättre att bryta fastan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith som är rapporterad i Bukhari: "Laysa min al-birr as-sawmu fi as-safar." Det är inte rättfärdighet att fasta under resan. Och han sa det här i samband med att han var ute och reste med sina sahabas. Om ni har varit på den arabiska halvön i Saudi eller någonting sånt, det blir varmt. Vi snackar varmt. Jag åkte därifrån nu, 45 grader och varmare. Man svettas fett, solen steker, det finns ingenting som, det finns ingen skugga typ, solen står i zenit. De var ute på en resa med kameler och så. Så var det en man, han var helt däckad. Han pallade inte att typ vakna upp, och folk fick stå över honom och täcka honom så här. Så sa de: "Vad håller han på med för någonting?" Så sa de: "Han fastar mitt under, liksom, han försöker vara extra hård eller fasta vid det här tillfället." Så har profeten sett till honom att bryta sin fasta. Det är inte från rättfärdighet att fasta när man reser. Så när det är svårt, så är det bättre att man bryter sin fasta. En annan sak som är en ursäkt för att fasta är att kvinnorna får mens eller efterblödning efter att de har fött barn. Då är det obligatoriskt för dem att bryta sin fasta. Och de får inte fasta den dagen. En annan sak som är väldigt viktig, som relaterar till våra systrar, är när de är gravida eller ammar. De är gravida eller ammar. De här systrarna som har den här situationen behöver inte fasta. Ifall de antingen är rädda för sig själv, att mjölken inte kommer ta slut, eller att det blir jobbigt för dem, eller för sina barn, då är det tillåtet att bryta fastan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att Allah subhanahu wa ta'ala har halverat bönen för den resande personen och tagit bort att behöva fasta för kvinnan som är gravid och som ammar. De lärda som har skrivit den här boken säger att när de ska ta igen sin fasta så skiljer sig situationen. De kvinnor som bara är rädda för sig själv, de ska ta igen den här dagen. Och de kvinnor som är rädda för sina barn ska ta igen dagen och ge mata en fattig per dag. Och det här är åsikten utav de lärda från Shafi i rättsskolan och Hanbali i rättsskolan. Den mest korrekta åsikten verkar vara att de bara ska mata för varje dag. Att ta igen för en kvinna, tänk nu till exempel, i år så är hon gravid. Okej, okay? Hon är gravid i år. Sen föder hon i september, säger vi. Vad kommer vara nästa ramadan? Amma. Sen året efter hon blir gravid, mashallah, igen. Och sen efter, ja, det fortsätter så här. Sen helt plötsligt sitter hon där 120 dagar att ta igen eller någonting sånt. Det kan vara jättejobbigt för dem. Att ta igen så där många dagar kan vara jättejobbigt för kvinnor. Särskilt de som, mashallah, ja, skjuter ut barn varannat år och ammar däremellan och sådär. Jobbigt. Den här åsikten är den som är rapporterad från sahabas. Framförallt två stycken sahabas, Abdullah ibn Abbas och Abdullah ibn Umar. Och Abdullah ibn Abbas, han förklarade den här åsikten i samband som han gjorde tafsir på en ayah. Och då blir det ännu starkare bevis som att han har hört det från profeten sallallahu alaihi wasallam. Han har inte sagt uttryckligen att han hörde att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att man ska göra så här. Men eftersom han gjorde det som en tafsir på en ayah så är det extra starkt. Det här var också åsikten av Ishaq ibn Rahawi, en av de stora lärda från Salaf. Och det är i vår tid åsikten av Sheikh al-Albani. Det betyder att kvinnan som är ammande eller gravid ska alltså mata en fattig, eller så som vi nämnde, för den som är sjuk för de här 30 dagarna. Taib, vad är det som bryter fastan? Vad är det som bryter fastan? Första sak som bryter fastan är att man avsiktligt äter eller dricker. Allah subhanahu wa ta'ala sagt وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ. Att ät och drick fram tills att den vita strimman från den svarta strimman, alltså man kan se skillnaden, till att fajr har kommit in. Så när fajr har kommit in så får man inte längre vad? Äta och eller dricka. Det här är om man avsiktligt äter eller dricker under ramadan. Man har vattnet, man vet nu är det ramadan. Man dricker, khalas. Även om det bara är lite, man har brutit sin fasta. Den personen som glömmer, Allah subhanahu wa ta'ala underlättat för den. Första dagen av ramadan, man har helt glömt bort. Man vaknar upp, helt trött, tar ett glas vatten, dricker på morgonen. Ah, vad gör jag för någonting? Det är ramadan. Vid det här tillfället, vi bara fortsätter att fasta. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Men nasiya wa huwa sa'im fa akala aw sharib falyutimma sawma fa innama at'amahu Allah wa saqa." Hadith finns i Bukhari och Muslim, sa profeten sallallahu alaihi wa sallam att den som glömmer och är fastandes, som äter eller dricker, så ska man fortsätta att fasta, för det var Allah subhanahu wa ta'ala som gav honom mat och dryck. Det är som en barmhärtighet för den personen man råkade få i sig. Men Allah subhanahu wa ta'ala känner till det som finns i djupet av ens hjärta. Man kan inte säga, jag glömmer. Den där finns inte. Utan det är att Allah subhanahu wa ta'ala vet vad som finns i ens hjärta. Så man ska inte tro att man kan, även om man kan lura andra människor, så kan man aldrig lura Allah subhanahu wa ta'ala. Jag får stänga av mixlustar på den här. En annan sak som bryter fastan är att man tar in vatten avsiktligt genom näsan. Det är inte bara genom munnen. Att man tar djupt för att man vet att det ska komma in i halsen. Det är kanske lite äckligt, men om man skulle göra på det här sättet så bryter det här fastan. En annan sak som bryter fastan är om man använder sig av sprutor som det finns energi i. Energisprutor. Det gäller inte insulin. Den som är diabetiker kan använda insulinsprutor. Men det här är som man skulle få sprutor som man skulle kunna få energi av. Det här bryter fastan. Då är en annan sak som bryter fastan är att man har samlag. Ta samlag under Ramadan. Det bryter inte bara fastan, utan det finns en extra grej man måste lägga till där på. Först och främst, om man bryter fastan genom samlag, måste man göra tauba. Be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåt för det man har gjort. Nummer två, måste ta igen den dagen. Och nummer tre är att man måste göra kafara. Kafara för att ha samlag under Ramadan är en utav tre saker. Först och främst så ska man försöka frige en slav. Nu för tiden man kommer inte hitta någon slav. Jalla, den går inte. Nummer två är att man ska fasta 2 månader i sträck som straff. I sträck. Nu snackar vi inte. Alltså fastar man 59 dagar, sen hoppar över en dag och vill fasta dagen efter. Det här räknas inte. Vi snackar 60 dagar i sträck. Det är ja, nej. Någonting som ska få en att hålla sig borta från den här saken utan tvekan. Pallar man inte det, klarar man inte det, så ska man fasta, ska man mata 60 fattiga. 60 fattiga för det här. Och för varje gång man gör det så är det 60 fattiga igen. Vi snackar, den personen som är lite för aktiv med vissa saker under Ramadan har många fattiga att mata. Visserligen kanske de fattiga blir glada, men det är någonting som kan svida rejält i plånboken. Och det är haram för det första. Alltså. Nej, först och främst ska man frige en slav. Om inte det går så ska man fasta 2 månader i sträck. Om inte det går så ska man mata 60 fattiga. Det här är baserat på en hadith där en sahabi kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa att han hade haft samlag under Ramadan. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, du ska frige en slav. Så sa han, jag har ingen slav att fria, jag kan inte fria en slav. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, du ska mata, eller du ska fasta i 60 dagar. Så han sa, vad var det som fick mig att bryta fastan? Jag pallar, fasta är svårt för mig. Alltså, det var det som fick honom att hamna i det här. Så fasta i 60 dagar i sträck, det kommer bli väldigt svårt. Så han sa, mata 60 fattiga. Då sa profeten, så sa han, finns det någon som är fattigare än mig? Ja, återigen, han kunde inte klara av det också. Då sa profeten så här, jalla, hämta mat och lät honom, ja, mata 60 fattiga åt honom. Så profeten så här var väldigt snäll mot den här sahabin som hade den här situationen. Taib, andra saker också som inkluderas med att ha samlag är att man framkalla att man får utlösning genom förspel. Eller onani. Onani bryter också fastan. Men det är inte obligatoriskt att göra kafara. Man bryter fastan. Det är en stor synd. Man måste ta igen den dagen. Men man kan inte säga att man måste fasta eller mata 60 fattiga. Den som däremot får en våt dröm, det vill säga utlösning under tiden man sover eller på grund av en sjukdom, så bryter det inte fastan. En tredje sak som bryter fastan är att man avsiktligt spyr. Man stoppar in 2 fingrar i halsen och det kommer ut spya. Det här bryter fastan. Den som råkar spy på grund av att man mår illa, man drar till Gröna Lund och kör någon sån här bana eller någonting sånt. Man spyr efter man mår illa. Jag säger inte att man ska åka på Gröna Lund under Ramadan. Man ska göra bättre saker. Men ifall man skulle göra det, man blir spyfärd. Eller åker båt eller liknande. Då så bryter det inte ens fasta. För vet jag vad man har sagt. Men dara'ahu al-qay falaysa alayhi qada wa man istaqa amdan falyaqdi. Att den som råkar spy så måste man inte ta igen fasta. Men den som avsiktligt spyr ska ta igen. Och hadithen är rapporterad av Abu Dawud, Ibn Majah och Tirmidhi, och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. Fjärde saken som bryter ens fasta är att göra hijama. Hijama, kopping. Vad är det för någonting? Det är att man får ont till exempel någonstans, så sätter man som en kopp som drar ut skinnet mycket, så att mycket blod samlas där. Sen så gör man små snitt och suger ut blodet från det här stället. Det här är ett sätt, som man kan använda för att som en medicin. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt gällande det här, aftar al-hajim wal-mahjum, att den som det görs hijama på har brutit fastan, och den som gör det bryter fastan också. Varför bryter du fastan för den som det görs på? För att man blir svag i kroppen. Det dras ut blod från kroppen. Det här bryter fastan. Den som gör fastan, den som gör hijama, varför bryter det? För att förr i tiden, vad var det man gjorde? Man sög ut med koppar så här så att det samlade en massa blod. Så gjorde man snitt och så sög man ut blodet med munnen, spottade ut det efter. Det var så man gjorde hijama förr i tiden. Av den anledningen så bröt det fastan för den som gjorde det också. Men i vår tid så gör man inte på det här sättet. Man använder speciella koppar och man drar ut det och använder vissa redskap. Av den anledningen så säger författarna att det här inte bryter fastan om man gör det på en annan person. Men den som det har gjorts på bryter det fastan för. Samma sak att donera blod, det också. Det bryter fastan, säger författarna. Eller att man skär upp blodådrorna på ett sätt, åderlåtning så det rinner ut massa blod. Det här bryter också fastan. Men att bara få ett sår till exempel, man får ett sår så här, eller man blöder näsblod, eller man drar ut en tand, det ramlar ut lite blod. Det här bryter inte fastan. Femte saken som bryter fastan är att kvinnorna får mens eller efterblödningar, som vi tidigare pratat om. Sjätte saken som bryter fastan är att man avser att man bryter fastan för dagen. Till exempel, man är ute på en resa. Man är ute på en resa och man säger, kallas det här blir för jobbigt, jag pallar inte att fasta den här dagen. Så man avser, man hittar inget vatten, man hittar ingen mat eller någonting. Men bara genom att man avser, kallas, nu är det slut på fastan, då har man brutit fastan. Om man sen skulle säga en halvtimme efter, nej jag ångrar mig, jag vill fasta. Så nej, man har redan brutit sin fasta och den här dagen måste man ta igen. Även om man inte har hunnit äta. Det här är ingenting som man ska få waswas för. Att man känner bara, ah, nej, har jag avsett att jag inte har brutit fasta? Nej, grunden är att du inte har avsett den här grejen. Grunden är att man inte har avsett det. Men ifall man övertygar sig själv, chalas, när du är slut på fastan, då är du slut på fastan. Sjunde saken som bryter fastan, om Allah subhanahu wa ta'ala skyddar oss alla från det, amin, är att man lämnar islam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, "Dain ashrakta la yahbatanna 'amaluk." Att om du gör kyrk så kommer dina handlingar att förgå. Taib, vi ska ta upp den sista saken för dagens lektion inshallah ta'ala innan vi ska avrunda. Och det är de rekommenderade sakerna man ska göra under fastan. Det är rekommenderat för den fastande att tänka på följande. Att man ska äta suhoor. Suhoor är den här frukosten man äter innan man börjar fasta. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, tasahharu fa inna fis suhoor baraka. Ät suhoor för att det finns välsignelse att göra det. Sahur kan vara någonting väldigt litet. Det räcker med att man dricker vatten. Men det är någonting man bör göra. Och sahur-tiden börjar efter att halva natten har gått fram till fajr. Andra saken som är rekommenderat att göra under fastan är att man skjuter upp sin sahur. Beviset är att Zayd ibn Thabit fastade tillsammans, eller åt sahur tillsammans med profeten sallallahu alaihi wa sallam. Okej? Okay? Han käkar, äter sahur. Sen så, det var adhan och han gick iväg och bad. Så frågar om Zayd ibn Thabit, hur länge var det mellan att du käkade, blev färdig med maten, tills att du bad? Så sa han ungefär så långt att läsa 50 verser. Ja, i Koranen är kanske 2, 3, 4 sidor eller någonting sånt, beroende på hur långa verserna är. Det är, vi snackar inte lång tid, 5-10 minuter. Från att han åt till att de bad. Så tiden mellan adhan och iqama är också en viss tid, vilket betyder att profeten sallallahu alaihi wasallam åt suhur sent. Tredje saker som är rekommenderat, att man bryter fastan så snabbt som möjligt efter att tiden har kommit in. När väl tiden har kommit in, man vet att maghrib har kommit in, khalas, dags att käka, dags att dricka. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, la yazalu an-nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Att människor fortsätter att vara på gott så länge de förtidigar fötter. Att de äter den så snabbt som möjligt. Och hadithen finns i Bukhari och Muslim. En annan sak som är rekommenderat att göra under fastan är att man bryter fastan med omogna dadlar. Det heter rotab. Rotab, det hittar man knappt här i Sverige. Det är så här gulnade dadlar i princip. Det var det profeten som brukade bryta fastan med. Om man inte hittade det så tog han vad? Vanliga dadlar. Om man inte hittade det så tog han vatten och drack. Så hittar man omogna dadlar, ta det först. Annars dadlar, annars vatten. Och det här är det berättat i Sunan Tirmidhi och Abu Dawud. Och Sheikh Al-Albani säger att hadithen är autentisk. Hur ska man göra om man inte hittar någonting att bryta fastan med? Till exempel, man är ute och promenerar. Finns ingen affär. Finns ingenting att käka. Och man ser solen är helt nere. Vad är det man ska göra? Man bryter fastan med sin avsikt. Och sen när man får ta någonting att äta så käkar man det. En annan sak som man ska tänka på som är rekommenderat under tiden man fastar är att man gör dua. Generellt, under hela fastan ska man göra mycket dua. För att han har sagt att ens dua blir accepterad när man fastar generellt. Och han har sagt att duan blir accepterad och inte tillbakavisas under tiden när man fastar innan man gör fötter. Innan man bryter fastan. Då ska man göra mycket dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Att han ska acceptera ens fasta och att han ska göra en bland dem utaqa minan nar. De som blir friade från att hamna i helvetets elden. Och det är en hadith som finns i Tirmidhi och Sheikh Al-Albani säger att den är autentisk. En annan sak som man ska tänka på under tiden man fastar är att man ger mycket sadaqa. Man är givmild under Ramadan och att man läser mycket Quran och att man bjuder på iftar. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Men fattara sa'iman falahu mithlu ajri." Att den som ger mat till den som fastar för att bryta fastan, så får han samma belöning som den som fastar. Utan att den som fastar blir av med någon belöning. Så tänk er själv, en dag man fastar, man bjuder hem 10 bröder. Eller systrar bjuder hem 10 systrar. Man lagar mat, Man går hem, man har fått deras belöningar också. Otrolig belöning att kunna göra sån här grej. Och tänk er hur mycket belöning det finns för fastan i sig. Så det här är någonting man borde göra. Generellt att vara givmild, för att Ibn Abbas har beskrivit profeten sallallahu alaihi wa sallam som den givmildaste personen han någonsin har sett. Och han var som mest givmild under Ramadan. Och han berättade också att det var då Jibril brukade komma till profeten sallallahu alaihi wa sallam och läsa upp Koranen för honom. Så man ska läsa mycket Koran under Ramadan och lägga vikt på det. 7 saker som är rekommenderat under Ramadan är att man ber Taraweeh. Att man ber den här nattbönen som det snart är dags för. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att den som ber under Ramadan med tro och hopp kommer bli förlåten för sina tidigare synder. Och i synnerhet under de sista 10 nätterna. Då ska man lägga extra mycket vikt på att göra, att be och göra mycket dua. En 8 sak som man bör göra under Ramadan är att göra umrah. Umra till Mekka. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att göra umra under Ramadan är som att göra hajj. Är som att göra hajj. Och hadith är vis i Bukhari och Muslim. Så att även fast det är ganska dyrt nu att åka från Sverige på umra, är det någonting som är rekommenderat att göra. Sista saken jag ska ta upp på lektionen inshallah ta'ala, som är rekommenderat när man fastar, är att om någon håller på att tjafsa med en under fastan eller vill bråka med en, så ska man säga att jag fastar. Jag är en fastande person. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den dagen då man fastar så ska man varken vara högljudd eller tjafsa runt med personer. Om någon försöker tjafsa med dig eller bråka med dig, så säg jag är en fastandes person. Så det här är sunna att göra under tiden man fastar. Och med det så avrundar vi dagens lektion om fastan. Bidnillahi ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم